Vi inleder så med bön som vi brukar. Käre himmelske far, tack för att du har samlat oss här inför ditt ord. Och för att vi får vara övertygade om att med ditt ord så har vi också din helige ande som ska vara med och förhärliga Kristi namn. Så får vi samlas i detta treenighetens tecken under denna trefaldighetsvecka. Och så får vi också be dig om krafter att kunna ta emot det som du ger oss, att kunna föra det ut vidare till våra medmänniskor. Och ge mig också de rätta orden så att jag kan undervisa det som du vill ha sagt. Så att inga mänskliga tankar eller djävulska frestelser smyger sig in och förstör det ord som du serverar för oss. Det här får vi be om i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har kommit till kapitel 8 i Apostlagärningarna, men innan vi går in och läser texten och börjar med från den första versen, så ska vi lite tänka över det här med Guds rikes kraft eller Guds rikes makt. Det här kan ju verka som en paradox att den här tiden när den första martyren miste sitt liv, när en våldsam förföljelse bröt ut i Jerusalem och spridde ut de kristna, så just nu här verkar det, syns det, att Guds rike går allra mest kraftfullt framåt. Var är det som denna kraft finns? Jesus sa till sina lärjungar en gång, det i Markus 9. Amen säger jag er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. En del bibeltolkare menar att Jesus tog miste. Var det så att Jesus menar att Guds rike ska upprättas på ett synligt, konkret, kraftfullt sätt, så som judarna hade föreställt sig att Guds rike ska uppenbaras? Nej. Jesus sa till Pilatus, mitt rike är inte av denna världen. Därför är den makt som Guds rike kommer med inte heller en världslig makt. Den syns inte som en världslig makt gör. Nu är det ju så tyvärr i vår tid att man underminerar det här som verkligen är Guds makt. Man förstår inte det här hur Jesus utövar sin makt. Tänk på hur han i Getsemane, när han just innan han tillfångatogs, med ett ord slog ner motståndarna, fienderna som kom för att ta fast honom. Jag är. De ramlade till marken. Det var ingen världslig makt, fast Petrus hade försökt använda svärdet. Och han kunde ju ha stigit ner från korset också. Han sa till sina lärjungar, den som vill bli störst bland er, han ska vara de andras tjänare, eller slav. Det är en helt annan ordning än i detta jordeliv. Men om det nu var så att Jesus inte visade sin makt när hans fiender hånade honom och korsfäste honom rent av, utan det verkar som om makten ska vara fullständigt slagen i spillo, Hela kraften var borta. Lärjungarna stängde in sig, rädda, vågade inte visa sig, vågade inte ha dörren öppen. Men det var helt annat när vi kommer till apostlagärningarna. Då bryter den här kraften fram. Och den kraften blir ännu starkare när det ser ut som om Guds rikes fiender skulle ha tagit makten. Då exploderar den här kraften. Och det är det vi ser. Tidigare har vi sett det, men nu när vi har sett hur Stefanus blir en martyr och hur Saulus går fram, det ska vi läsa nu just, hur han går fram som ett vilddjur för att försöka förstöra allt vad apostlarna har byggt upp med sin predikan. Han vill ha slut på det. Då ser vi att det är då som Guds kraft är störst. Och det här beror på att man tar Guds ord på allvar. Den här kraften tas bort om man faller undan för världens försök att anpassa. Eller kyrkans försök att anpassa sig till världen. Det är det värsta som kan hända. Att man vill vara som världsmakten, som folkopinionen. Och just idag så såg jag ett exempel på det här som ni kanske också har hört eller läst om. Att Finska missionssällskapet tänker väl signa och sända ett manligt homopar till missionärer i Kambodja. Vad är det annat än en anpassning efter denna världen? Där finns ingen kraft. Kraften finns att ta vara på Guds ord trots det motstånd, trots det gyckel, trots det hån som världen kommer med. Vi ska se på hur det här fungerar här i apostlagärningarna, och där ska vi också tänka på att det här kräver inte stora skaror. Den här makten kanske syns i och med det att lärjungaskaran nu redan har ökat i tiotals tusen människor. Första dagen, pingstdagen, blev det 3000. Sen ökade det starkt. Men idag ska vi också se hur en evangelist sänds för att tala med en enda människa. Det behövs inte de stora skarorna, det går. Det när Gud vill att en ska komma till tro så slösar han resurser på denna ena människa. Och Jesus har ju sagt att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Där finns kraften. Så ska vi då se på början av åttonde kapitlet med apostlagärningarna, som egentligen den första halva versen av första versen ingår i folkbibeln i det föregående kapitlet, men den hör egentligen till åttonde kapitlet. Och Saulus hade gått med på att han dödades. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Saulus nämns i anslutning till Stefanus död, för han kommer ju att bli en ytterst central person i framtiden, i en nära framtid när han omvänds och blir Paulus, den stora missionären. Man kan också säga det att nu med de här orden, samma dag bröt en svår förföljelse ut. Det här orden, så de antyder att nu inträder en ny fas av kristendomens expansion. Lärjungarna sprids ut över Judén och Samarien. Precis som Jesus hade sagt i första apostlagärningarna 1:8. Och nu ger han dem fullmakt att gå ännu längre. Först till Judén och Samarien och sen ända till jordens ända. Och det här var enligt Guds plan. Det var ingen mänsklig beräkning bakom det här. Kronologiskt infaller det här kanske 3 eller 4 år efter den första pingsten. För fram till det så hölls församlingen ihop i Jerusalem. Det var några gudfruktiga män som då begravde Stefanus och höll dödsklagan över honom. Enligt judisk sed måste man begrava en död samma dag. Nu var det ju så att lärjungarna, de kristna, spriddes ut och blev hårt förföljda, så det är helt möjligt att det inte var någon av dem. Och då Lukas nämner några gudfruktiga män, så menar han sannolikt någon sån som inte hör med till de kristna, men som känner det beklagansvärt att det här ska ha hänt. Om Saulus, han försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram folk, både män och kvinnor. Det ord som används här, så det beskriver närmast ett vilddjursraseri. Här avser man troligen privata hem där man gick in för att slita ut de kristna och för att sätta dem i fängelse. Och Saulus hade fullmakt av stora rådet att häkta de kristna, och nu skonar man inte heller kvinnorna, utan nu tar man man som kvinna. Så kommer vi då till Filippus. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Det var alltså förföljelsen som gjorde att evangeliet expanderade. Det var Guds väg att styra kyrkans evangeliets utbredning. Saulus trodde att han motarbetade de kristna. Han skulle göra slut på dem. Men istället stödde han dem. När de kristna alltså kom ut, flydde, kom till nya människor, så berättade de om sin tro. De berättade om vad de hade sett och hört. De kunde inte låta bli. De blev vittnen, de blev förkunnare. Precis som Petrus skriver i första Petrusbrevet 2:9, om det allmänna prästadömet. Att vi har kallats till ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att förkunna Guds väldiga gärningar. Det här är varje kristens uppgift. Senare i Apostlagärningarna 11:19 får vi veta att genom den här verksamheten som Saulus ställer till med, så når evangeliet ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Så ringen sprids ändå längre, som ringar på vattnet går evangeliet. Filippus är en av dem som då hamnar ut. Det står att apostlarna, de stannar kvar. Genom Guds beskydd så kunde de vara kvar i Jerusalem. Filippus var diakon. Han var en av de 7 som var anförtrodd att köta utdelning vid borden. Och nu behövs inte den tjänsten längre på samma sätt, eftersom de kristna har spritts ut därifrån. Det är bara apostlarna kvar. Han kommer till staden Samaria. Det här ordet, det kan betyda, eller den här skrivningen, så den kan också betyda att han kom ner till en stad, Samaria. Och det kan tänkas att det är en annan stad än själva den som hette Samaria, men det är den allmänna meningen i alla fall att det är staden Samaria som vid den här tiden kallades vanligen Sebaste. Och det är en stad som numera heter Nablus, som hör till det område som Israel ockuperade på 60-talet och som tidigare hette Neapolis. Och den ligger nära Sykar, där Jesus evangeliserar för den samaritiska kvinnan, som vi läser om i Johannes 4. Filippus, han predikade. Det här har varit ett bekymmer för en del som håller styvt på att det är enbart präster eller pastorer, apostlar, som predikar. Filippus var diakon. Hur kom det sig att han började predika? Vi kan nog säga lugnt att församlingstjänsterna, de fungerar flexibelt. Gud kallade, och han hade kallat Filippus till ett ämbete i församlingens uppdrag. Och den situation som fanns för handen här gjorde att det blev nödvändigt att predika evangelium. Han var ju inte, han uppträdde inte på eget uppdrag, men självvald självvalt predikoämbete. Han var ju kallad att tjänstgöra för församlingen. Men det som han gjorde nu var ju annat än det som han först hade gjort. Och denna Filippus hade också förmåga att utföra kraftgärningar som vi kan se. Och det står då om dem som lyssnade. De höll sig enräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for åren och andar ut ur många människor och många lama och lytta botades. Den framgång som apostlarna hade i början, som till exempel Petrus och Johannes när de predikade i templet och när de botade den lame mannen där, så den upprepas nu. Tecknen som han gjorde, det står uttryckligen tecken, det var inte frågan om bara ett underverk, ett mirakel, utan det var tecken som han gjorde. Så de bestyrkte det ord som Filippus predikade. Det började med att de höll sig enräktigt till det som Filippus predikade. Och det bestyrktes sen när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Så det var alltså ett framhävande av ordets förkunnelse. Allting hade sitt centrum där. Filippus framträdande påminner också om Stefanus här med stark makt och med kraftgärningar. Orena andar nämns särskilt här på samma sätt som när Jesus var verksam. Och det finns ju en tendens till att de orena andarna som då hade sitt upphov i djävulen, det var han som hade förstört människorna på olika sätt. Han reagerar våldsamt när Guds ord förkunnas starkt, klart och tydligt. Och så var det ju kring Jesus. Det var ett raseri från de orena andarna kring Jesus. Och här skriker de, står det, när de for ut ur många människor. De lama och lytta var sådana som inte hade någon möjlighet längre att bli botade av läkare. Det kunde ha varit stroke eller annat som gjorde att de blev lama, förlamade. Eller så hade de varit länge lama av andra orsaker. En märklig tid var det i alla fall. Och följden av det. Det blev stor glädje i den staden. Samaritarna hade först glädjen att fröjdas över frälsningen. Och sen fick de också uppleva och se och känna kroppsligt helande. Så undra på att det blev en fröjd där. Men så kommer det ett problem. I staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara något stort. Alla både små och stora höll sig till honom och sa, han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. De hade hållit sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Den här Simon trollkarlen, han omnämns tidigt i kristen litteratur. Och där nämns han en ärkeheretiker och gnosticismens fader i en del källor. Berättelsen om Simon är huvudpunkten i det som Lukas berättar från Samaria. För han har en mäktig position. Han trollband folket. Han hade tydligen sysslat med orientalisk svartkonst. Säkert så fanns där också knep som folk inte kände till, illusionistiska knep. Vi vet ju hur illusionister kan utföra märkliga ting med snabba rörelser och genom att leda folks blickar på annat håll och allt möjligt. Men månne det nog inte var illusionism förenat med svartkonst, alltså där han hade djävulen till sin hjälp, krafter från ondskans makter. Det står då att alla höll sig till honom och de ansåg att han var Guds kraft som man kallar den stora kraften. Det här var ju verkligen ett problem för Filippus och för de kristna. För den stora kraften är ju ingalunda svartkonst, magi. Som vi sa här i början så är den stora kraften förknippad med Guds ord. Nu står det inte att Simon själv utgav sig för att vara från Gud. Men han lät gärna folket hållas i den tron att han var något stort och att det var Guds kraft. Och han hade etablerat sin position under en lång tid. Men Filippus, han mötte den här svårigheten. Han klarade den, för han hade tillgång till den verkliga kraften. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Här har vi alltså nu kärnan i Filippus undervisning. Evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn. Det här är precis samma budskap som Petrus och de andra apostlarna predikade, som vi har läst om i de tidigare kapitlen i Apostlagärningarna. Och vi har en exakt parallell till händelserna på den första pingstdagen. Förkunnelse och dop. De som nu trodde på Filippus, de lät döpa sig. De blev döpta, både män och kvinnor. Ja, det står inte att de lät döpa sig, utan det står att de döptes. Det står ingenting om dopsättet. Och i det här kapitlet så finns det också ett annat avsnitt, som nämligen om Filippus och den etiopiske hovmannen, som brukar framhållas för att man måste doppa ner människorna. Man måste döpa sig genom att gå under vattnet. Det står ingenting om dopsättet. Och nu finns det också forskare, sådana som känner till det här stället, Nablus eller alldeles nära omnejd, att det finns inget sånt ställe där det skulle finnas så mycket vatten att man helt kan doppa sig. Alltså inget vatten där man kan gå ner under vattnet. Och det är att inte någonting omnämns som dopsättet, så kan vi lugnt tänka så om att det är inte avgörande. Eftersom det inte finns någon föreskrift hur det ska ske, så är det inte avgörande. Det finns ju också ett ställe i evangelierna där det talas om att judarna stänkte på sina fat och kärl. Och då står det verbet döpte just om det. Så att dopet kan också med det begrepp som grekiskan använder betyda bestänka. Eller begjuta naturligtvis också. Och så står det om Simon. Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Han kom till tro, denna som var så uppsatt, upphöjd som magiker, trollkar. En del har ifrågasatt uppriktigheten i hans tro, och det på grund av just de här utombibliska källorna som säger att han var en ärkeheretiker. Av agnosticismens fader. Det finns ju också ett ställe lite längre fram som vi kommer snart till, versen 18 och 19, där Simon uppträder på ett icke-kristligt sätt och där han blir hårt bestraffad. Han vill köpa andens gåvor för pengar. Men det står faktiskt i den här versen, Lukas uppger att Simon kom till tro. Hans tro var sannolikt inte mogen. Han var inte erfaren på något sätt. Han var ju en ny kristen. Men det var kraftgärningarna, de stora tecknen och kraftgärningarna som gjorde intryck. För han hade ju sysslat med sånt också. Med magiska saker. Och det visar att det finns någonting av en sån där svärmisk tilltro till att det var de här. Det är de här undren som visar att Gud är verksam. Att det inte är en djup insikt i vad tron på Jesus Kristus som Messias och frälsare är. Vi återkommer lite till det där sen när vi kommer till Petrus. Nu kommer apostlarna nämligen till Samarien. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Det här uttrycket att Samarien hade tagit emot Guds ord, det kan ju få oss att tänka att varendaste samarit hade kommit i tro. Men uttrycket betyder inte det, utan det betyder bara att evangeliet hade en stor framgång i Samarien. Det måste ju ha väckt en stor glädje bland apostlarna i Jerusalem när de hörde om de här framgångarna. Ett nytt territorium blev föremål för kristen mission. Vad gör apostlarna? Jo, nu sänder man dit de två främsta apostlarna. Filippus står under tillsyn av apostlarna, kan vi säga. Det är de som fungerar som tillsynsmän. Apostlarna hade ett särskilt mandat att vara de som ledde den kristna verksamheten. De var de främsta representanterna för de kristna. De kom dit för att befästa enheten, det som är biskopars uppgift framom andra, att arbeta för enheten i tron enligt Guds ord. Och här är det inte frågan om det är judar eller samariter. Nu får man höra att det är samariter som har kommit i tro. Och man blir väldigt glad för det här. Ja, det står inte tydligt, men vi gissar det i alla fall. Eller var man bekymrade på något sätt för det. Men det står ingenstans här längre fram heller att apostlarna ska ha ifrågasatt att de har rätt att bli kristna. Så står det. Det är några, ett sånt där ställe som har väckt mycket diskussion. I synnerhet från karismatiskt håll anklagar man oss som inte är så karismatiska och liksom har en sån här andens manifestation som centrum i vår verksamhet. Det här är någonting som vi borde läsa. Vad står det? Jo. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Den helige andes manifestationer, alltså de här särskilda gåvorna med tungotal, kraftgärningar av olika slag, helbrägdagörelse, som fanns, som var verksam i Jerusalem. De manifestationerna fanns inte i Samarien innan apostlarna kom dit. Filippus hade predikat, han hade drivit ut onda andar. Han hade gjort speciella kraftgärningar. Men de som kom till tro hade inte fått såna gåvor. Nu förelåg det en uppenbar risk. Det här var ju samariter. Det är bara judar som kan få såna gåvor. Och därför förhörde sig, det var direkt Petrus och Johannes bad att de skulle få den helige ande. För att de skulle få ett vittnesbörd om att de inte är i något belag. Utan att de är lika kristna som de som hade fått sådana speciella gåvor i Jerusalem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Det låter ju som om det skulle vara lite mindre det att vara döpt i Herren Jesu namn än att ha fått den helige andes särskilda manifestation. Och precis så säger också karismatikerna. Att det att bli döpt i Herren Jesu namn eller i Faderns, Sonens och den helige andes namn, som det nog också betyder. Det här är ännu inte fullhet. Utan fullheten, den får man genom bön. När man blir en verklig fullmogen kristen, så kan man komma fram till att få sådana gåvor. De hade fått anden som gåva. För så sa ju Petrus bland annat på den första pingsten, omvänd er och låt alla döpa er i Herren Jesu Kristi namn, då ska ni få den heliga ande som gåva. Och det vet vi också av Jesu egen undervisning och av apostlarnas undervisning i breven, att genom dopet får vi den helige ande. Vad hade samariterna som de inte hade? Jo, först och främst så hade de fått den nya födelsen. De hade blivit omvända, de hade blivit rättfärdiggjorda, de hade fått helgelsen. Allt det som hör till frälsningen. Men det som behövdes var ett vittnesbörd att de inte var sämre kristna än de som hade fått en ännu mera speciell gåva. Och sen kommer vi att se i 10 och 11 kapitlen att precis samma sak inträffar när Petrus kommer till Cornelius, hedningen Cornelius. Då säger man att det som skedde, det var, eller då han berättar om vad som skedde, så säger han att det skedde det som under den första tiden skedde med oss. För att det skulle visas att judar, samariter och hedningar inte var olika mycket värda som kristna, utan de hade samma ande. Ändå finns det en tendens i de här orden att de här gåvorna gavs inte hela tiden. Det var en speciell manifestation den här första gången. Och så lade apostlarna händerna på dem och de tog emot den helige ande. Gud ville nu bestyrka med sina särskilda nådegåvor att det inte fanns någon klasskillnad. Och det är genom apostlarnas auktoritet som det här sker. Och ännu när det gäller just den här klasskillnaden så måste vi minnas att det var ju stor skillnad mellan judar, samariter och hedningar på den här tiden. Också mellan judar och samariter. Det sa ju den samaritiska kvinnan till Jesus. Hur kan du som en jude tala med mig som en samaritisk kvinna? Det passar inte sig. Och judarna åt inte tillsammans med dem som inte var riktiga judar. Det var nu en stor risk att denna nya kristna gruppering i Samarien skulle börja betraktas som en speciell kristen sekt. De skulle bli en annan typ av kristna som inte har full gemenskap med de kristna som fanns i Jerusalem eller hade funnits i Jerusalem. Och därför så la man händerna på dem och bad för dem. Handpåläggningen så var ju i Gamla testamentet en symbolisk överföring av ämbete och gudomlig välsignelse. Och det tillämpar vi också vid dop och konfirmation och ämbetsordination. Så det här var ingen ny sak som apostlarna började med, utan de fortsatte i en gammal tradition. Sen ska vi notera att vi inte har några belägg för att alla 3000 i Jerusalem på den första pingsten talade i tungor. Det står ju att det var apostlarna och de som var samlade i det här huset där anden föll på dem, fördelade sig som tungor. Det var de som talade i tungor. Och de talade inte i tungor på det sättet som man senare har gjort, till exempel i Korint. Utan de talade ju verkliga språk som inte behövde någon tolkning. I 10:e kapitlet får nya grupper av kristna samma gåva. Då är det hedningarna som får den här gåvan. Och det finns inget belägg för att tungotal sen fanns eller förekom längre fram. Det första belägget för att tungotal ånyo fanns i församlingar, det är i Paulus brev till Korintierna, första brevet till Korintierna. Där talar han om det. Till exempel i brevet till romarna nämns inte tungotal en enda gång. Och inte heller i de andra breven. Gud ger sina gåvor där de behövs. Var när det behagar Gud. Det är en sak som vi måste slå fast med stor skärpa. Det är inte vår bön eller vår kamp eller vår bättre kristendom som gör att Gud ger oss gåvor. Han ger dem då han vill. Det får vi också vara beredda att ta emot om han ger. Sen ska vi gå till Simon igen. När Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar. Och han sa, ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Det var troligen en sammankomst där många kristna var samlade när Petrus bad och när det då en del kristna fick den här manifestationen, men alla fick den inte. Kanske det var så att Simon inte knäböjde under Petrus när han la händerna på de kristna. Han ville hålla sig en bit ifrån, men han blev intresserad då han såg vad som skedde. Och så gjorde han så som han brukar. Han kom med pengar, för han hade ju brukat köpa sina konster, magiska konster av andra som kunde den, för pengar. Så han tyckte att han skulle göra på samma sätt. Men han återföll alltså till sin gamla benägenhet att tro att man kan skaffa sig Guds gåvor genom egna gärningar, genom egna ansträngningar. Det var kardinalfelet han gjorde. Han nedvärderade den helige ande som ger när och var det behagar honom. Vi har ju för övrigt ett ord som finns i svenska språket från det här, simoni. Simoni betyder att man vill köpa kyrkliga tjänster eller nyttan av kyrkliga tjänster för pengar. Och så kommer då Petrus. Petrus sa till honom, till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig bort, därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Det var lag som heter duga. Han fördömer Simons handlande mycket kraftigt och han dömer honom. För han, Simon, har menat att Guds gåva kan köpas för pengar. Och den heliga ande kan inte köpas. Han är själv en gåva. Det här är på ett sätt en parallell till berättelsen om Ananias och Safira i 5:e kapitlet. Där Petrus också träder upp med en hård dom. Men det är inte lika drastiskt slut. Simon hade då tydligen inte varit med bland dem som hade fått handpåläggning och fått den heliga ande. Han på något sätt så hade han stängt ut sig från andens verksamhet och handlande och Petrus han kan döma honom för att han inte är uppriktig och det såg han ju tydligt genom hans begäran. Dessutom så kunde ju Petrus genom en speciell gåva också kunde se hur människorna hade varit beskaffade, åtminstone gjorde han det när det handlade om Ananias och Safira. Men Petrus ger Simon samma förmaning till omvändelse som de som hörde honom på pingsten. Han efterlyser omvändelse i hjärtat och lämnar åt Gud att avgöra om omvändelsen är sann. Han säger, kanske ska han förlåta dig. Jo, om du vänder dig från din ondska, ber till Herren, så ska han kanske förlåta dig. Gud ser vad som är en hycklad omvändelse och vad som är hjärtats omvändelse. Petrus lovar inte definitivt, för han kan inte se. Han har inte den fulla insynen i Simons hjärta, att han kan se att om han är rätt omvänd. Så han fortsätter att predika lag över honom. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla. Galla är ett uttryck för bitterhet i sinnet, någonting som hör till den oomvända människonaturen. Och den här naturen binder Simon, även om han då har kommit i tro, men han vacklar. Simon svarade, be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Här har vi igen ett ställe där det finns olika meningar om vad Simon verkligen omvänd. Då han säger, be för mig. Han bad inte Gud, han bad Petrus be för honom. Han verkar att vara mest rädd för att den här domen som Petrus uttalar ska drabba honom. Så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Det är det här som att man menar att Simon var inte riktigt omvänd utan att han var bara halvhjärtad som gör att man senare räknar honom som fader till gnosticism och all villfarelse. Men man kan ju fråga, om Lukas skulle ha slutat sin framställning så här, om han inte hade blivit omvänd, om han inte hade fortsatt att vara med bland de kristna. Han slutar nu med den här ödmjuka bönen. Och många menar att framställningen här som Lukas ger oss är mera ett belägg för omvändelse än för att han skulle ha gått bort från den här omvändelseförkunnelsen och lagförkunnelsen med ett bittert hjärta. Det vet vi inte. Det finns, man kan ha tankar om det. Det står inte i alla fall klart hur det gick med honom. Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien. Nu är det apostlarna och de som lämnar. Filippus, han har fullt förtroende att fortsätta med sin verksamhet. Och de vände tillbaka och så predikade på vägen i många städer. Och så sprids Guds ord på ännu flera ställen. De deltar alltså i arbetet att vinna Samarien för evangeliet. Så kommer vi då till den avslutande berättelsen i 8:e kapitlet som är mycket känd. Filippus och den etiopiske hovmannen. En Herrens ängel talade till Filippus: gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Det är ett ingripande av Gud. Han sände sin ängel för att undervisa Filippus vad han ska göra. Samaria hade många invånare. Filippus har predikat för många. Det har varit en stor framgång. Nu ska han åta sig ett missionsuppdrag för en enda människa. Han skulle gå från den tätbefolkade staden till en verklig glesbygd. En väg till Gaza från Jerusalem som ligger öde. Rena öknen. Och det är anmärkningsvärt att det är Filippus som får det här uppdraget. Det här uppdraget går inte till apostlarna i Jerusalem, fast det är mycket närmare den här vägen. Filippus måste gå en mycket längre väg för att komma dit. Men det är han i alla fall som får det här uppdraget. Och nu får vi då möta en berättelse om den första hedningen som blir en kristen. Och hur evangeliet genom den här hedningen går till den svarta befolkningen i Afrika. Som vi inte ändå vet omfattningen av hur det gick vidare, men som i alla fall är den första som kommer därifrån. Det är nämligen så att den här hovmannen som Filippus nu ska möta, han är mörkhyad. Ska läsa vidare. Filippus stod upp och gick, och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Candace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Först ska vi göra klart att när det står etiopisk hovman så betyder det i på den tidens språk en mörkhyad, en med svart hudfärg. Och Etiopien betyder det som man kallar Etiopien på den här tiden, området söder om Assuan och mot Khartoum, nu var det huvudstad i Sudan. Så det är inte det område som vi idag kallar Etiopien direkt. Det är ditåt, men inte riktigt. Förr kallar man det här området Kush och senare kallar man det Nubien. Den här Candace, som ibland skrivs Candace med K och ibland med C på båda ställena, det var en titel, det var inte ett namn på en drottning, utan det var en titel som motsvarar farao eller tsar eller andra såna, eller sultan eller andra såna här titlar på furstar. Och den här drottningen eller drottningmodern, det var flera generationer när den här personen var mycket berömd. Det var en viktig person som hade i själva verket en stor makt där i det här landet. Och sen har vi då eunuck som är en kastrerad man. Oftast är det då en som är ansvarig för kungens harem. Och vi ska lägga märke till att Gamla testamentet säger att en eunuck inte kan tas in i det gammaltestamentliga gudsfolket. Det står i 5:e Mosebok 23:1. En snöpt eller en eunuck får inte tas in, ska inte komma in i gudsfolk. Nu går budet till Filippus att möta just denna. Vilket kraftigt belägg är det inte det här för att nu gäller en ny tid när de gammaltestamentliga föreskrifterna om de yttre ordningarna inte längre gäller. Nu får vi en direkt gudomlig befallning om det här. Han var en from man och han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var antagligen då en proselyt vid porten. Det fanns, som vi sa i enligt apostelgärningarna 2, att det fanns två typer av proselyter. Rättfärdighetens proselyter som intogs som riktiga judar, fast de var hedningar från början, de omskar som blev riktiga judar. Och sen var det proselyter vid porten, som var fromma, men som inte räknades som det riktiga gudsfolket. Och de hade inte tillgång till tempelområdet på samma sätt som de riktiga proselyterna, rättfärdighetens proselyter och judarna. Vi kan tänka oss att Filippus fann det lite märkligt att han skulle möta en sådan man. Men det stod ju klart, det var en ängel som hade befallt honom. Det står, när han nu satt i sin vagn och läste Jesaja, så var han en som hade kanske köpt Jesaja-rullen när han var i Jerusalem. En ny upptäckt för honom. Gud hade lagt den i hans händer. Och så möter Filippus honom återigen en gång med andens direkta tillsägelse. Jag är lite efter här med det här att flytta sidorna. Anden sa till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Han såg att det var en mörkhyad person och det var uppenbarligen en hedning. Och han kanske hade i sina tankar, ska jag verkligen, är det verkligen Guds mening att jag ska predika för en sån? Hade han månne några rasistiska tankar? Det är möjligt. Men åtminstone så måste han mota de här tankarna. Och han var en djupt kristen, en kristen man med en särskild kallelse. Och Gud hade haft alla möjligheter att lära Filippus att alla människor är likvärdiga. Så att det inte fanns en gnutta rasism hos honom. Utan att han inte hade något problem med det här. Men om det var så att han hade problem så kom det åtminstone till korta när anden sa till honom. Gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? På den här tiden så läste man högt. Så när Filippus då närmade sig vagnen och höll sig tätt in till den enligt andens order så hörde han vad den här mannen läste. Och antagligen hade han Septuaginta, grekiska versionen av Nya testamentet, så Filippus kunde mycket väl förstå det som han läste. Det var inte något afrikanskt språk som han läste på. Bibeln fanns inte, skriften fanns inte översatt till något afrikanskt språk på den tiden. Och det var en bildad man så han kunde grekiska. Och så Filippus skyndade fram alltså och frågade, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. En viktig regel. Vi kan inte förstå skriftens budskap utan att anden vägleder oss. Njet. Av oss själva är vi oförmögna att förstå på ett andligt sätt vad skriften handlar om. Denna man, han ser nu att han har fått besök. Han är ute på en väg där det finns några människor på miltal. Och nu kommer en man bredvid honom i vagnen. Han uppfattar direkt, det här är en som är sänd att undervisa. Nu har det gått om tid för undervisning och frågor. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klippade, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte, ty hans liv togs bort från jorden? Det här är citatet från Jesaja 53. Vi vet ju att Jesaja har kallats Gamla testamentets evangelist. Evangeliet framstrålar klarare än i någon annan GT-bok. Och det här avsnittet speciellt handlar på ett kristallklart sätt om Messias, den lidande tjänaren. När vi har facit i hand i Nya testamentet. Men utan facit, kan vi då förstå det? Den här hovmannen förstod det inte. Här handlar det om Messias som förs bort till att slaktas. Slaktas på korset. Han är som ett får som är tyst inför dem som klippade. Han stod inför sina mödlar och sa inte ett ord. Han gick in i sitt lidande utan klagan. Och han skulle lida som ett får som slaktas för att försona världens synder. Den här ordalydelsen i vers 33 Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Det stämmer inte riktigt från med det som vi har i vår översättning. Det är nämligen då från Septuaginta som sagt. Men Jesus, han fullgjorde sitt uppdrag när han led döden. Domen hade då verkställts för gott. Genom hans förnedring, den yttersta förnedringen på korset, blev hans dom borttagen. Hans dom var att han bar världens synder och skulle straffas för världens synder. Domen låg över honom, men den blev borttagen. Vem kan räkna hans släkte, det vill säga människosläktet, utan tal? Hela människosläktet är frälst. Inte bara den samtida judiska generationen, utan människor från alla länder och folk. Håmannen sa till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan? När judarna under Jesajas tid eller senare, före Messias, före Jesus, läste den här profetian, så tänkte de på Messias, den kung David som skulle komma för att upprätta Davids fallna kungatron. Då hade det klart, men sen när Messias hade kommit och de förkastade honom, då ändrade de tankarna om det här. Och då började de säga att det här handlar om nationen Israel som måste lida. Och därför är det många som menar idag, också av lärda teologer, att det här, den här tjänaren, Ebed Jahve, Herrens tjänare, den lidande tjänaren, att det handlar om Israel som folk. Men hur kan man säga det när man sen läser vad Filippus sen säger? Den här hovmannen, han kunde ju inte tänka sig vem det här handlar om. Han kände inte Jesus. Så han var förbryllad. Han kunde inte tänka sig någon annan än profeten själv, men han uppfyllde ju inte kvalifikationerna för det här. Så då måste han fråga: vem talar han om? Och nu kunde Filippus predika. Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Precis som när Jesus började undervisa Emmausvandrarna och när deras hjärtan blev brinnande. När han gick igenom Mose och skrifterna och profeterna och alla skrifterna och förklarade vad där överallt var sagt om honom. Så kan nu Filippus, medan vagnen rullar vidare, det är gott om tid, så kan han undervisa om Jesus. Det kan ju hända att den här hovmannen hade hört om Jesus i Jerusalem. För det var ju ett samtalsämne verkligen bland Jerusalems befolkning, det här som hade skett och de här stora trakasserierna och förföljelserna som hade skett. Och varför? Jo, därför att det var en som påstod att han var Messias för några år sedan. Nu behövde han bara få känna kopplingen mellan Gamla testamentets profetia och denne Jesus. Och det kan tänkas att det var att han var så mogen just på grund av det här och att han hade läst det här, så att han därför kunde döpas just på den grunden av Filippus så snabbt. Han undervisar ju naturligtvis grundligt, men ändå var det bara frågan om timmar antagligen som de satt där och undervisade. Och vad händer? Jo, när de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten och hovmannen sa: se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Det här är det andra stället där man brukar framhålla, de kom då till ett vatten, och i synnerhet följande versen när de steg ner i vattnet. Det kan ha varit en källa, det kan ha varit en vadi, en sån här en flod, dalgång som kan ha varit, ha mer eller mindre vatten i sig, men de som känner geografin säger att det inte finns något vatten som man helt kan gå ner i, att det var torra nejder det här, och det är ett problem att alls hitta vatten. Så samma sak igen, vi vet inte hur dopet gick till. Så finns det en vers 37 som är borta i folkbibeln och i de flesta andra moderna översättningar. Och den lyder, den fanns i tidiga handskrifter, det står i en fotnot: Filippus sa till honom, om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Hovmannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Det här är ju ett bibliskt budskap, men den fanns inte, den här versen, i de äldsta handskriften, och där har man Därför har man lämnat bort den och bara har en fotnot att den här fanns där. Det är ju klart, en bekännelse förutsattes ju innan man döpte en vuxen. I synnerhet ett sånt här speciellt fall, det är en hedning. Så visserligen så väntar man sig att hovmannen skulle bekänna. Och han bekände mycket bra enligt den här nyare handskriften. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Så har vi då följden. Han befallde att vagnen skulle stanna och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Oberoende av om de hittade mirakulöst ett vatten som de kunde stiga ner i så steg de båda ner i vattnet på samma sätt. Det kan ha gjorts med begjutning eller bestänkning, men det är inget avgörande. Det finns ingenting i texten som förutsätter att båda doppar sig ner i vattnet. Men det får vi lämna öppet. Det står ju inte heller att de tog av sig sina ytterkläder, vilket nog skulle ha hört till. Men sen steg de upp och då ryckte anden bort Filippus på ett underbart sätt. Hovmannen såg honom inte mer, men han var glad. Nu var han döpt. Och han kunde nog fortsätta och vi kan bara gissa att det som skedde så det var att han berättade om det här för hovet och för de andra människorna som han träffade. Evangelisationen gick vidare. Och den sista versen. Filippus kom till Asdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Och här står det ut bokstavligen i grekiskan, man fann Filippus i Asdod. Alltså det första gången man såg honom efter det här, det var i Asdod. Där påträffar man honom plötsligt. Det var en av de filisteiska städerna nära Medelhavskusten. Den är ungefär 50 kilometer väster om Jerusalem. Den är 30 kilometer norr om Gaza ungefär. Och 30 kilometer söder om Tel Aviv. Och så antar man att han besökte Ekron, Rama och Joppe på vägen till Caesarea. Och det kan vi också nämna att Joppe kallas ju också Jafo. Och det är dagens Jaffa som är en del av Tel Aviv idag. Så det är där lite norrut på vägen till Caesarea. Det var en galileisk hamnstad som var ungefär halvvägs mellan Tel Aviv och Haifa. Detta. Och den hade då byggts av Herodes, alltså Caesarea som jag talar om, och var då högkvarter för de romerska landshövdingarna. Om Filippus kan vi bara slutligen säga att han nämns en gång till i Apostlagärningarna 21, vers 8. Och då var han kvar i Caesarea. Där omtalas också hans döttrar. Och därmed får vi då avsluta detta 8:e kapitel och kommer i 9:e kapitlet sen i augusti, mitten på augusti, till Saulus som blir Paulus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.